Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst har en lång karriär som sångerska och skådespelare. Och jag är så glad att hon gästar min podd. Det handlar om Siv Malmqvist. Vi träffades säkert flera gånger via mamma när jag var jätteliten. Men mitt första riktiga möte med Siv, det är från Folkanteatern i Stockholm när jag var 10 år och spelade med i familjemusikalen Pippi Långstrump. Jag var skolbarn och sjömatros och Siv självaste Pippi. Jag är nyfiken på hur hon ser tillbaka på sin karriär nu när hon har precis fyllt 85. Vilka är hennes höjdpunkter och hur balanserade hon att ha småbarn mitt i karriären, att jobba både i Finland och Sverige och väldigt mycket i Tyskland? Jag ser så mycket Pippi i henne fortfarande och jag undrar om hon också känner att hon har en Pippi i sig. Och sen kommer vi prata lite grann om mamma. Jag kan liksom inte riktigt låta bli, för jag är lite nyfiken på hur hon upplevde att jobba med mamma. För jag vet att mamma har i alla fall berättat om så många skratt som de har delat.
Jäkla elände med hörapparater. Åh, jag tycker det är jobbigt. Jag tänkte när Barbro stod på scenen och ringer. Någon snackar. Och jag har många gånger stått och ska sjunga och så säger den lång batterinivå. Ja, jag hoppar ett varv. Nu ska vi se.
Hör du mig nu?
Jajamän.
Ja, men då kör vi utan hörapparaterna.
Ja, absolut.
Ja, men vad bra. Jag kommer göra en liten presentation av dig innan, som jag läser in sen. Ja. Mm. Och det här sänds ju efter 1 januari.
Aha.
Och då är det ju någon som fyller år, va?
Ja, fy fan, det är jag.
Ja, det är precis. Du fyller ju 85 då.
Nyårsafton. Och din mamma.
Men du fyller på nyårsdagen eller 1 januari?
Nej, nyårsafton.
Det är nyårsafton.
Nyårsdagen var din var mormor.
Mormor, ja. Ja. Ja, men jag trodde du var på nyårsdagen också, samma dag som henne. För det har jag inskrivit i min kalender. Men
nej,
då är det
du.
Nyårsafton.
Ja.
Hur ska du fira det då?
Hela världen firar mig. Skjuta raketer.
Du behöver inte bjuda in någon.
Jag brukar ställa mig på balkongen och säga tack, tack, tack. Ja, det ska jag bara.
Men du har inga planer på vad ni ska göra på nyårsafton då, 4-85?
Nej. Nej.
Du har inte gillat det att ha det förut heller, eller?
Nej.
Nej. Varför vill du inte bli firad?
Jag tycker det är jobbigt helt enkelt. Nej.
Nej.
Jag är inte bra på det.
Men då njuter ni bara nyårsafton och så tänker du, tänk vad alla firar mig nu, där ute med raketerna. tänk vad alla firar mig där ute nu.
Ja, precis.
Och så får du ditt firande ändå.
Så härligt, så kan jag bara titta ut. Åh, vad de skjuter raketer för mig. Och inte bara här, i hela Europa. Världen.
Världen firar du. Ja, det är härligt. Det är så härligt att ha dig här.
Mm, tack.
Vad gör du på dagarna nu?
Ja, den senaste tiden så har jag haft så mycket att göra så att jag varit nästan stressad och tyckte att nu är det för mycket. Jag är ju pensionär.
Men vad har du jobbat med? För det har varit så mycket bättre.
Ja, det var väldigt mycket. Inte precis när vi var där, men sen efteråt. Denna hos och intervjuer. Och nu kommer du också.
Ja, men du är ju aktuell och har varit med Så mycket bättre.
Ja, du var väldigt vad det var uppmärksammast. Det visste inte jag. För jag hade nästan inte tittat på Så mycket bättre förut. Har inte varit sådär förtjust i det. Och nu säger alla, ska du vara med Så mycket bättre? Åh, gud, hade du tackat nej? Nej, men tacka ja! Och du vet, äldre som yngre, alla säger, ska du vara med nu? Vad underbart det här. Och jag tänker, vad är det för något konstigt med det programmet som är så otroligt. Men sen efteråt med alla intervjuer så sa jag ju ja till alla.
Ja, exakt.
Man vill inte säga nej, det är klart att det kan, men jag kan också fråga, vad har du att fråga mig om egentligen? Mm. Det kan jag undra.
Men hur var det där nere att möta, för jag vet mamma var ju med första säsongen.
Ja, det var hon, ja.
Ja, precis. Men hur var det också så här, det jag tycker är fint med programmet är ju att det är olika generationer.
Det är kul.
Hur var det att möta de andra generationerna och olika musikstilar?
Ja, det var faktiskt en upplevelse. Det var riktigt roligt. För det första visste jag inte vem någon var. Jo, Jöback förstås. Och Melissa Horn också. Därför att hennes mamma var på samma bolag som jag.
Ja.
Skivbolag. Så de två visste jag vem de var. De andra hade ingen aning om. Och det roliga är att de hade bröderna Norén. Såg jag ju en bild på förut och tänkte, jäklar vad de är tuffa. Såna tuffa, mörka snubbar. Nej, jag kunde inte ha mer fel. De är så goa och så fina, underbara killar.
Ja, men verkligen.
Det är så, man har en förutfattad mening att du ser en bild. Kan inte avgöra hur människan är. Mm. Så det var fel. Och sen var det den där snubben då som heter Thomas
Stenström.
Ja, visste jag inte vem det var. Inte lilla Cherry. Ingen aning. Jag hade aldrig hört några av deras låtar. Så jag visste ingenting. Och så skulle jag sjunga då Slå mig hårt i ansiktet som han har skrivit. Så för första sa jag måste ändra texten, det går ju inte. Så jag ändrade texten, men jag hade aldrig hört låten. Va? Säger de. Jag hade aldrig hört låten, en sån jättehit.
Verkligen.
Och jag har ju inte haft radion på, nästan aldrig. Jag har lyssnat så mycket måste jag säga. Men sen när jag träffade dem allihopa så var det ju jätteunderbart. Och faktum är att åldrarna hade ingen som helst betydelse. Jag kände inte att jag var över 80. Och de kände inte att jag var så gammal. Mm. Det var lite roligt.
Ja, men det är det som också är fint. Att vi möts i det intresset som finns. Skapandet, kärleken till musiken, kärleken till berätta texter.
Ja.
Att den, där möts ju alla på samma plats.
Precis. Absolut.
Men om man tänker lite grann på, om vi går tillbaka, för nu har du ju varit med i branschen i, är det då 65 år, nästan mer va? Det är helt otroligt. Det började ju som jag förstår att du ville gå på Folkparken.
Ja, det var Folkets hus.
Folkets hus var det. Mm. Okej, det var inte Folkparken, det var Folkets hus.
Mm.
Men du, för att komma in där.
Ja, det kostade ju 5 kronor. Det hade inte jag. Varför jag ville komma in var ju att de skulle visa tonårskläder. Gunilla Pontens sådana här fina. Det fanns inga tonårskläder. Det fanns damkläder bara. Mm. Och nu vill jag se det där. Jag tänkte jag ska in.
Hur gammal var du då?
18 tror jag.
Mm.
Och så kom jag på den briljanta idén att jag anmäler mig till talangtävlingen. Så var det. Det var alltså en hel turné med sångtävling, en komiker och kläduppvisning. Mm. Så jag tänker jag ringer och anmäler mig till talangtävlingen. Men jag var så feg så jag vågade inte, förställde rösten och sa, ja, vi har en ung flicka här som sjunger väldigt bra och hon skulle vilja vara med på talanghjärtat. Hon heter Siv Malmqvist.
Så du låtsades att det var någon
annan? Jag låtsades att det var någon annan som anmälde mig. Ja, hon är välkommen. Och så kom jag dit och så sjunger jag Secret Love. Och jag vet inte ens om jag kunde engelska något bra. Jag skulle vilja höra hur det lät.
Ja, du har inte hittat någon bandupptagning på den där?
Nej. Nej, det finns inte. Nej. Och sen får jag en gång. De vann då.
Och men sen, visste du att du hade den talangen? Tyckte du om att sjunga,
ja,
innan och så?
Ja, det visste jag nog. För det första hade jag alltid sjungit. Och kompisarna ville alltid att jag skulle gå upp och sjunga med orkestrar som kom och spelade till Folkets hus. Och jag var inte rädd för det. Jag gick upp. Jag visste, så frågade de vilken tonart. Va?
Vad är det?
Ja, vad är det? Jag har ingen aning om vad tonart var. Men nu vill vi lura ut det. Och så sjöng jag har min häst, jag har min lasso. Till exempel. Och lite sådana där slagers helt enkelt som jag har hört på radion. Jag hade inte någon grammofon ens.
Men du hade inte det?
Nej, jag hade inga. Fick lita till radioprogrammen.
Och så gick du och vann?
Så gick jag vann. Alltihopa, distriktstävlingen och sen rikstävlingen i Stockholm. Och då var det kul. För då skulle jag få komma till Stockholm. Och där hade jag ju aldrig varit.
Nej, ni från Landskrona kom ju därifrån.
Ja, så det var kul. Det var ju där också. Och då var priset då att få göra en grammofoninspelning. Och en klocka fick man. 250 kronor tror jag också man fick.
Ja. Om du har du kvar den klockan?
Ja, det har jag faktiskt. Ja. Men den går inte längre. För den är så liten urtavla så jag kan knappt vrida
upp
den.
Men roligt att du har den kvar.
Ja.
Men jag tänker, för du, när du växte upp i Landskrona så bodde ni också på sådana här barnrikehus.
Jajamän.
Vad är det för de
som
inte vet?
Att ingen vet vad ett barnrikehus är. Det var jättevanligt på 30-talet, 30-40-talet. Och jag har en känsla av att det var mindre bemedlade familjer med många barn som fick bo lite modernt. Det var toalett inne till exempel och tre rum och kök.
Och hur många var ni som bodde i tre rum och kök?
Mor fick ju 10 barn. Den första dog efter 2 månader, men sen var vi 9 kvar. Vi bodde ju inte där tillsammans, för mor och far hade fått sitt 5:e barn. Då vet jag inte vad som hände, men de tog en paus.
Det var bra också.
Ja, det var himla. Men att de fortsatte. För sen kom jag. Och så kom Lilian, Stig, Göran. Kom det 4 till. Och det var massor med barn i det huset.
Ja, jag hörde det. För jag pratade lite med din dotter, Tove, innan jag skulle träffa dig. Men hon sa att det var ju hur mycket barn som helst där.
Ja, det var ungefär 90. 90 ungar. Ja.
Hur var det att växa upp tillsammans med så många olika familjer så nära?
Det var jätteläckert. Vi hade alltid kamrater. Vi lekte utomhus för det mesta, alltid. Därför att det var trångt med 3 rum och alla barnen. Så utomhus var det. Och där hade vi tävlingar och vi slog volter och vi gick ner i brygga. Vi hade tävlingar och springa och vi lekte. Ja, jag hade inte mycket leksaker heller, utan det är sådana gjorde man väl själv där ute, utomhus.
Men en helt annan kreativ, alltså, jag kan uppleva att ni som var barn då, när det inte fanns så mycket leksaker, så liksom fick använda er kreativitet på ett annat sätt.
Exakt! Och när jag var liten, jag kommer ihåg, jag hade en stor tändsticksask. Och den gjorde jag till en docksäng. Och så vet jag, gjorde jag en docka utav en, som man hänger och kläder, en knädnupa.
Ja.
Jag vred sönder den och så målade jag på öga, näsa, mun och så lite hår. Så det var då baby som stoppades in där. Det var min. Det är ganska roligt när man tänker efter. Men och så var det kottar som vi gjorde.
Djur, va?
Ja, precis. Ja. Och det var aldrig en dag utan vi hade mycket att göra utomhus. Och jag som var en riktig jäkel på att hitta på saker. Och
lite hyss och sånt också, eller?
Va?
Var du hittat på lite hyss och sånt också?
Ja, jamen, så hyss och äventyr. Jag var inte rädd för någonting. Bara tänkte, där näsan räcker. Sen tänkte inte jag på mig. Jag var uppe och balanserade på broarna på räcket. Och folk sa, nej men kom ner, du är inte klok. Det var vallgraven. Vallgravarna i Landskrona. Så var det ju broar över. Där gick jag. Och så skropade folk att jag skulle kunna ramla ner. Ja, men det gör väl ingenting, det är ju vatten. Så det var inte jag rädd för. Dök från piren ute i Båstadhusen. Rakt ner. Alltså, sådana grejer gjorde jag.
Så det har varit en, vi kommer att komma in på det senare, men det är lite så här Pippi Långstrump i dig redan från början, att du var väldigt vågad.
Det kan du tro. Det som skilde oss var att hon var rik och hade häst och Ja, och eget hus.
Ja. Men annars var ni väldigt lika. Ja,
väldigt, väldigt
lika. Vi ska komma in på det, för det var ju då jag lärde känna dig på riktigt.
Ja.
Men när du vann den här talangjakten sen, så var det väl egentligen genombrottet sen var väl med Hyland, va? I hans där stora famnen.
Ja, det var det. Alltså mitt genombrott kom helt, det, faktiskt med Augustin, när jag vann den tävlingen. Och då kom Hyland och Solman, Allan Schulman, de kom och lyssnade på mig där jag var på gamla börsen. Fick jag vara med i någon slags revy. Jag minns inte mycket av det. Och då så hade de sagt att henne ska vi ha. Ja, då kom genombrottet. Och det var ju lördagsunderhållning i 9 veckor. Direktsändning. En kanal. Mm. Så det är klart, jag skulle vara värdinna, men jag var ju värdelös. Jag tänkte på dig som är så bra på att intervjua folk. Så där. Jag skulle inte intervjua dem, men jag skulle vägleda dem. Nu ska du stå där och sen ska du gå dit. Ja, fan, jag var helt värdelös. Öla omkring där.
Ingen ordning och reda på det.
Ingen alls. Nej då, du ska bara stå här så ska du få se.
Och sen var det då den... När du, för där jobbade du lite dubbelt. Du var både värdinna och sjöng.
Ja, precis.
Ja. Mm. Men värdinnejobbet skippar du sen och fortsätter att sjunga bara?
Nej, jag var väl aldrig något bra.
Vi är glada att du fortsatte att sjunga.
Men min första entré, förstår du, i det programmet. Då skulle jag komma in bakom orkestern som satt uppe på stega. Liksom. Där bakom dem skulle jag komma och så gå ner så i den. Men... ett steg, så jag bara puff, så rasade jag ner någonstans. Jag bara försvann. Då var det första? Det var ju till fanken. Det var ett hål där som jag ramlade ner i.
Och direktsändning också?
Ja, direktsändning.
Hur lyckades du rädda
dig? Jag kladdade mig upp. Och sen kom musikerna och drog upp mig. Alltså, fin gäng tre.
Då kan man säga så här. Nu hade du ramlat en gång och sen kunde man, det som många ofta är rädda för, då kan jag känna så här att ja, nu är det gjort, så nu kommer det inte hända igen. Typ.
Oh, men det hände flera gånger.
Jajamensan. Du är så himla underbar. Men var det via det sen också som du hamnade i Tyskland när du blev liksom stor? För du kom väl dit, det var väl 59 ungefär?
Det stämmer. Då hade jag ju gjort danska skivor. Lite norska, fast norska var så svårt för att det liknar svenska så mycket så att...
Jag bara spör mig, jag har ju liksom bägge språkna.
Va? Ja just det, alltså det... Ja.
Men det är väldigt lika, så många tror att det är så enkelt att byta, men det är egentligen...
Det är svårare än man tror. Så det var ju inte så förtjust. Men danska kunde jag som liten också. Så att, och så tänkte de, då hade mitt bolag en filial i Tyskland. Och då tänkte de, tänk om vi skulle se om hon kan tyska också. Och då provade vi Augustins, och när jag hörde den idag, alltså, det är perfekt tyska. Er ist jung und ist schön, darum kann man auch verstehen. Alle Mädchen sind von ihm entzückt. Er ist schick und galant und küsst jeder Frau die Hand und er spricht nur von Liebe und Glück. Men då hade du inte hört tyska så mycket. Jag hörde jag väl hört någon gång. Ich liebe dich, sånt där.
Men är det för att du har musiköra, tror du, som du kunde härma det språket? För du kunde ju inte tyska väl?
Nej, inte någonting. Jag kunde bara ich liebe dich.
Och det kan man i och för sig komma långt på.
Sen, nej, det var så att jag gjorde då Augustin som försök. Ja, så gick det så bra med att härma. Jag skrev ner texten fonetiskt, alltså, för att så som det lät.
Ah, okej.
Okay. Och sen bara sjöng jag. Och sen ja, så gick det vidare. Så fick jag fler låtar. Men min första promotion-turné, fy fanken.
Vad hände då?
Avsky det. Då kom jag till olika radiostationer så här. Och så spelade upp skivan och så lyssnar han så här. Ja, danke. Och sen vände han på den så sa ja, danke. Han lyssnade knappt. Och då tänkte jag, vad pinsamt. Fanken vad pinsamt. Vill jag inte lyssna mer, den där radiogubben. Och sen nästa station, jaha, så lyssnade han lite grann. Ja, gott. Tack.
Men hur gjorde ni intervjuerna då?
Ja, intervjuer lite grann sådär. Jag kunde ju inte tyska ens.
Men du lärde dig väl lite tyska under vägens gång?
Ja, jag lärde tyska när jag var där.
Du bodde ändå i Sverige, men var där i perioder,
ja,
eller?
Ja, man åkte ner och gjorde en turné då, till exempel på 2 veckor. Då, till exempel. Så jag åkte hem och så Jag har aldrig bott där faktiskt.
Ja, för det är nästan så att man kan uppleva det. För vi har, många pratar ju om den tiden att du var, att du, i och med att du var så enormt populär i Tyskland. Att det kändes nästan som att du var där en längre tid.
Ja.
Men det var ju också en tid av där det skedde mycket i Tyskland. För det var ju som 61 år när Berlinmuren byggdes.
Ja, alltså jag kom till Tyskland ungefär 12 år efter kriget. Och du vet att det var ju inte uppbyggt överhuvudtaget. Inte mycket, inte. Mycket ruiner, mycket skotthål. För mig var det ju, alltså det var så spännande, det fanns klokt. Och jag som hade varit så rädd för Hitler när jag var liten. Och nu var Hitler, han var väck. Det visste jag ju. Men jag tyckte det var spännande. Men sen 61 när muren började byggas, då gick jag på vid Brandenburger Tor. Och där höll de på att jobba soldaterna. Och jag frågade vad de gjorde. Ja, vi ska bygga en mur. Här, mitt i gatan. Ja, men sen pratade han inte mer med mig. Då byggde de alltså murar kring hela Berlin. Och det var,
hur var stämningen?
En spännande tid.
Minns du hur stämningen var då i Berlin?
Ja, sorgligt. För att förut kunde man ta bussen och åka in i Östberlin som ingenting. Nu var det plötsligt Friedrichstrasse och så var den där Charlie, Checkman Charlie.
Mm.
Då skulle man visa sitt pass. Man skulle, och de där vakterna, de var östtyskar, var som en chefrunda tyckte jag de var. Ja, och Vassalens Gynabmachan, vad ska ni göra här då? Ja, vi ska bara in och hälsa på. Ja, och vad har ni med er? Har ni någonting med er? Och du vet, det var så mycket jobb för att komma in i Östberlin. Jag tyckte inte det var så kul att komma in där heller. Det var så grått och Nej, Östberlin det kände jag inte till så mycket egentligen, för jag var inte där så ofta när det var så jobbigt att komma in.
Men det, och där är ju ändå en sån lite kontrast tycker jag, för det är ändå så fint att jobba med underhållning och sprida den, alltså det sånger och musik gör i kontrasten till det som sker när det byggs upp någonting som delar ett samhälle och
precis,
delar en stad.
Mm.
Att du ändå fick liksom vara en del av det.
Ja, det fick jag ju vara. För att de fick lyssna på sån musik, tror jag i alla fall. Jo då. Och sen när jag spelade in Förälskad i Köpenhamn, den filmen 61, den fick visas. Därför att där var det kärlek, det var romans, det var glädje, det var ingen sex, inget våld, ingenting sånt. Därför fick den visas. Östtyskland, Polen, Tjeckien. Ja, helt enkelt bakom järnridån. Och när sen muren föll, då vällde det in brev till mig. Mm. För nu var de lyckliga för de hade fått se mig live. Se hur jag ser ut.
Ja.
Och det kom beundrade brev. Och det kom beundrade brev från Tjeckien, från Österrike. Ja, fan, kan det vara... Då var det roligt. Jag kommer ihåg de allra första som jag träffade. Alltså de var...
De hade lyssnat men inte fått se
de dig. Bara, ja, men nu fick de åka in till väst till exempel.
Ah, och fint. Gå på konsert. Det var fint att de också uttrycker sig och verkligen tar sig tid att
det
skriva.
Var, ja, det var fantastiskt.
Men du spelade in film väldigt tidigt. Alltså, din sångkarriär och spela in film kom...
Ja, det kom tillsammans. Det var en jävla röra alltihopa. Jag spelade in film, jag gjorde tv, jag sjöng ut det där. Det var ett...
Hur kommer det sig att du började med skådespeleri? Så
det vet inte jag. Jag valde inte det. De frågade om jag ville och jag sa ja. Nej, jag kunde inte spela film. Jag hade ingen aning hur man gör det. Det var rätt småjobbigt, så det var inte så där fantastiskt tjusigt.
Som man tror kanske.
Nej. Och jag kommer ihåg min allra första musical. Som frågade om jag ville vara med och spela Irma Ladouce. Ja. Säger jag, vad kul. Men jag visste inte vem Irma Ladouce var. Hon var en litfotad flicka i Paris. Men det gick hur bra som helst.
Men är det lite grann du, det här med bara säga ja? Ja, testa.
Nej, faktiskt
är
inte.
Det? För,
nej,
för det låter lite så.
Ja, det låter så. Och det, vissa grejer säger jag bara, ja, gud vad kul. Men det var ju början, vet du. När jag inte riktigt visste vad jag gav mig in på. Men sen har jag ofta sagt nej först. Så jag tänkte efter lite tjat från dem, men du det ska se, det blir trevligt, det blir kul och det ska bara göra så. Och det ska bara, tänkte jag, okej, jag säger ja. Ja, så har det varit många gånger.
Så du har fått lite tänketid där.
Man måste tänka över först.
Men samtidigt som du då höll på mycket i Tyskland så gifte du dig också.
Mm.
Och så
till exempel.
Till exempel det, du hinner med mycket på den här tiden. Och det var inte i Tyskland, utan han var från Finland.
Han var från Finland, ja.
Ja.
Mm.
Men då hade du varit där och jobbat också, eller vad var det ni träffades någonstans? Den har inte jag riktigt fått med mig.
Jag kommer inte ihåg någonting där. Vi hade träffat Lasse i Finland.
Ja, just det, ni träffades där.
Ja. Ja, så kom Tove till då.
Ja.
Mm. Men det är jävla konstigt egentligen att jag jobbade på som vanligt. Nästan
men
som vanligt.
Men jag tänker, du liksom bodde då i Finland, jobbade i Sverige och i Tyskland,
ja,
med en liten dotter.
Mm.
Hur fick du ihop? Det var inte lika lätt att transportera sig som man gör idag, kanske?
Nej. Jag var sådär, jag ville ju helst inte ha henne med på sådana här jobb, men bebis. Det är... Nej, där är jag inte som andra artister kanske, de har barnen med sig. Nej, jag ville inte det. Men jag hade alltid något, jag tog med henne hem till Landskrona.
Mm.
Och sen åkte jag över till Köpenhamn och for vidare. Och hon ville vara, nu är hon lite mer än en bebis.
Ja.
Hon älskar att vara hos mor och far. Hon älskar att vara hos min syster i Köpenhamn, hos min syster i Landskrona. Så hon trivdes hos dem hon var. Och sen hade jag med mig, när vi flyttade över till Sverige sen, så hade vi med oss den barnflickan vi hade där som hette Pia. Pia Fränsas. Ah, hon var bäst. Hon var bara makalös. Hon, till exempel, så frågade vi henne en gång, kom och sätt dig hos oss så. Och titta på tv och säga, nej, jag vill vara med Tove. Jag vill leka med Tove. Så hon var sådär att hon var bara med Tove och lekte med henne. Och sen när hon slutade, nej, då började jag och de med barnflickor.
Ja, exakt. Mm. Men jag måste säga det, jag tycker det är så fint att du berättar det, just att det här med att hon betydde så mycket, att hon var, för att vi har ju också haft barnflickor.
Mm.
Och ibland kan jag känna att man är lite rädd för att ha det idag, för att man, som krav att man ska vara hemma med barnen, man ska jobba, man ska och för mig var det som en vuxenkompis. Alltså mamma lämnade ju aldrig oss med någon som inte vi var trygg med och tyckte om.
Nej.
Att vara med.
Precis.
Men jag fick ju en vuxenkompis.
Ja,
och jag tyckte
det.
Det har ju varit en tillgång, skulle jag säga, idag.
Mm.
Att ha haft det.
Ja.
För att jag var ju i min hemmamiljö.
Ja, precis. Jag har också frågat, ibland har frågat Tobbe vad hon tyckte om det där. Men nej, hon led inte av det.
Nej.
Hon tyckte värre när jag var hemma och skulle till teatern. Varje kväll, alltså, och stack hemifrån vid 5:30 ungefär. Då var det inte kul.
Mm.
Då stod hon så här, mamma.
Men hur kände du då?
Ja, det kände jag. Nej, men, jag fick så dåligt samvete. Men så sa barnflickan att så fort du hade kört runt hörnet så var hon, hej, det ska vi leka. Så det är bara ett försök av Tove. Om jag gråter riktigt mycket så kanske mamma säger, ja, jag struntar i att åka.
Man gör det man kan. Men,
ja.
Men för du gick ju igenom då, när du flyttade till Sverige, så gick du igenom en skilsmässa. Vad jag förstod på Tove så var det ju Lasse som inte kände att det här kommer att fungera.
Som kände att det inte skulle fungera.
Ja,
ja, det är, jag kommer ihåg att han sa det, att du kommer ju inte att fortsätta vilja bo i Finland. Du har din karriär i Sverige. Du har den i Tyskland. Så han tyckte det var lika bra att vi skildes åt. Men jag undrar om att han hade träffat en annan.
Ja,
det vet jag inte, men det, jag misstänker det.
Men hur upplevde du skilsmässan?
Ja, det var jättesorgligt.
Mm.
Mycket sorgligt tyckte jag det var. Jag var ledsen. Och så hade man då någonting med en betänketid på ett år eller något sånt där. Jag vet inte om det finns nu.
Ja, nu vet jag att då, när jag har skilt mig i alla fall, så är det att man, när man har barn, så har man betänketid på 6 månader.
Aha.
Och sen så får man då, sen går skilsmässan igenom om man fortfarande vill.
Just det, och här tror jag att det var ett år nästan. Och jag sa till Lasse, kan vi inte bara ha ett halvt år? Så kanske han ångrar sig.
Ja, vill så gärna.
Ja, nej. Men det gick ju över, som det alltid gör. Men det var sorgligt.
Mm.
Mm.
Och sen var det ju också mitt i karriären, så det var ju rätt mycket annat. Att där kan jag också imponeras över både dig och mamman. Hon kommer ju dyka upp lite till och från här, eftersom ni jobbade så mycket med varandra. Och vi har liknande uppväxt, jag och Tove då, eftersom ni jobbar med det ni gör. Men att vara kanske ledsen under en skilsmässa och i nästa sekund ställa sig på en offentlig scen och inte visa det för andra.
Ja, nej, då är det, kopplar man av det, den avdelningen.
Du kliver in i en roll då på något sätt.
Ja, det kan man väl säga. Även om jag är jag i alla fall. Men det där som saknaden och sorgen, det är precis, man stänger den dörren. Och så tar man tillbaka det sen när man är färdig.
Mm.
Är man ett proffs så kan man göra så.
Mm. Och kunde det också vara skönt att man stängde av det lite grann och fick den här applåderna och glädjen och se det när det är de här tuffa perioderna, att det kan också vara skönt. Ibland kan man känna att man ska åka iväg och jobba nu, och så kan det kännas lite tungt.
Men som en hjälp faktiskt.
Ja, men precis.
Absolut. Ja.
Att få den kärleken ifrån publiken.
Jajamensan, det var skönt och härligt. Men det dåliga samvetet, det hade man ju, det har ju alla mammor har ju ett dåligt samvete för att man är en dålig mamma. Och ibland frågar jag Tove, vilken dålig mamma jag har varit. Nej!
Ja, det sa hon också till mig. Mamma kan säga det ibland, men jag förstår inte vad hon menar med det. Och jag är helt med henne där. För att det är ju jag kan ju förstå det som själv har barn. Och jag kan villigt erkänna att när jag liksom kanske var, när min första son var 2-3 år. Nu jobbade jag ju mycket hemma i Stockholm, så jag var ju hemma mycket mer än vad mamma var. Och då kunde jag ibland känna så här, gud, hur kunde hon åka bort? Alltså hur klarade hon det när man har barn? Men samtidigt så tror jag, och det sa Tove också, att glädjen som ni hade i ert jobb när ni kom hem, så hade ni så mycket energi och så mycket glädje, och ni var så närvarande, använde hon också. Ni är så otroligt närvarande när ni väl är hemma.
Ja.
Så det blev liksom ingen gnällig vardag på något sätt. Alltså så här, man kommer stressad från jobbet och så.
Nej, åtminstone när de var små. Nu har jag alltid varit lika. Jag har alltid älskat barn och framförallt att leka med barn. Och det har fortsatt än idag. Jag älskar att leka med barnen. När det är när de snår, sen blir de ju stora, det blir lite svårare.
Det är lättare med dem, så nu är det ju barnbarnen då, men de börjar bli stora kanske också.
De är så, det är underbart.
Ja, men det här med känslor, för det pratade jag lite grann med Tove om, att du kan också ibland vara ganska pragmatisk, att det är så här, nej men du bara tar nya tag, att du inte kanske går in i känslorna så mycket, utan nej men nu får vi ta nya tag, nu kör vi.
Ja.
Kan du känna igen dig i det?
Ja, så måste det ha varit, annars så hade jag inte kommit vidare.
Nej, men precis. Men det är många som kanske stannar kvar i en sorg eller en tuff period lite längre.
Ja, jag tyckte att min tuffa period var lång. Det tyckte jag faktiskt. Men däremot kommer jag inte ihåg vad jag gjorde just då. Det var ju nästan när vi var på Börsen med Svante Thuresson och Lasse Lundahl.
Ja, vilket år var ni där?
Ja, det var då Tove var, hon var 4-5 år tror jag.
Ja, 68 där. 60,
ja, just det.
Hon är född 63.
Det var det, 68. Men då var inte du född.
Nej, då var inte jag född. Jag födde 69.
Ja.
Ja. Men sen gjorde du också Kardemummarevyn.
Ja, just det.
För den gjorde ju mamma också, men ni gjorde inte den samtidigt.
Då var jag med barn, med Henrik.
Ja, för när träffades du och Fredrik?
71.
Och då gjorde
du hoppade Barbro in i den revyn.
När du var gravid. Ah, för du var med henne där före henne.
Jag var först med där,
precis.
Sen hoppade jag och kom Barbro in.
Ja, för jag sa det till Tove, jag har bara sett bilder på mamma och Berghagen där.
Ja.
Men jag har inte sett bilder när du har varit med, men då var det för att hon hoppade in för dig där.
Ja, just precis.
Hon har hoppat in för dig, alltså nej, inte hoppat in, men jag vet inte när du gjorde april.
Varför skickade de Barbro?
Ja, men då ska vi berätta för de som lyssnar att du vann ju Melodifestivalen i Sverige med april.
Ja.
Och kunde vissla fantastiskt bra.
Ja.
Och sen till Eurovision så skickar de mamma.
Ja,
och gör april.
Men hon kan kunde ju för fan inte vissla. Och det tänkte, men varför? Och året innan vann jag med Augustin. Och skickade de Britta Borg.
Så du fick aldrig åka ut? Men
jo.
Sen fick du en.
Sen fick jag åka ut med Östen Warnerbrings låt. Till London.
Men varför skickar de andra artister?
Jag kan du fatta. Det är ingen som har kunnat ge mig besked varför. Det är så konstigt.
För det var ju under flera år som det var så att en artist vann med en låt i Sverige och utomlands så tog de en annan artist.
Ja.
Det är ju så konstigt.
Men varför de skickade Britta Borg? Jag hörde någonstans att hon hade erfarenhet och det hade inte jag. Men kunde ju för fanken sjunga låten. Jag sjöng den mycket bättre tycker jag. Ja, och sen april. Men varför de skickar Barbo, det vet varken hon eller jag.
Nej. Men det, och det tyckte du, det var lite jobbigt att du inte fick åka då?
Ja, det var ju inte så att vi blev ovänner på något
vis. Nej, men det var ju jobbigt för dig.
Ja, men jättejobbigt, för jag tänker, varför? Jag vann ju.
Mm. För du alternerade ju hela tiden turnéer som sångerska tillsammans med typ Kardemummarevyn och skådespeleri.
Ja.
Finns det någonting som du känner så här att du har brunnit lite extra för, som du tycker är kul, roligare än det andra?
Det var ju himla roligt med revy.
Vad var det som du tyckte så mycket om med det?
Ja, du fick göra olika roller. Och du fick göra sketcher som var roliga med Roffe Bengtsson och Lasse Berghagen då. Så hade vi... Och där satt Lasse förresten inne i logen och sa: ja, en elektroakustisk gitarr. Och så kom han ut i pausen och sa: vad tycker du om det? Och jag tyckte det var töntig.
Och så han skrev låten. Så vann han. Nej, han vann ju inte. Han var med i Melodifestivalen.
Ja, men visst, det var så roligt. Det var på en revy. Vi bara kom och nämnde det, för att vi var ju med i samma revy.
Ja.
Och han satt och plinkade på den där gitarren. Och jag,
skapade låtar i låsen.
Ja, precis.
Alltså, det är så härligt.
Vad tycker du om det? Nej, då vågade inte jag säga nej, det var inte, det var ingen kul. Men det sa jag inte. Jag sa ingenting.
Men den akustiska gitarren, den har ju varit med länge, den låten.
Den, och den är ju hur bra som helst.
Ja, alltså det är väldigt roligt.
Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffar mig. Så här står jag med min nya gitarr och min kärlekssång till dig.
Men sen så fortsätter du med de här revyerna och det var mycket turnéer och så. Och sen när jag lärde känna dig, det var 1980.
Det var det, ja.
När du fick huvudrollen i Pippi Långstrump som gick på Folkanteatern. Och den finns ju inte längre, den låg på Östermalmstorg.
Ja.
Och jag var med och var skolbarn och sjömatros.
Ja, du dansade och sjöng.
Ja, jag var med.
Du var med alla barnen.
Jajamän. Och det var ett sånt härligt gäng. För det var ju så här Ulf Brumberg, Stina Skolin, Hans Wahlgren, Sune Mangs.
Ja.
Alltså det var ju en Meg Westergren.
Ja, just det.
Ja, och det... du var ju verkligen Pippi. Så som man ser Pippi. Det bor en liten Pippi i dig, känner jag.
Alltså, det är ett av mina ljusaste minnen, måste jag säga. För att jag var 45 år. Och allt jag kunde göra, det var nästan akrobatik.
Ja,
alltså
men du
ibland
julade, du balanserade på det här taket.
Enhandsvolt, det var ju entrén.
Ja.
Här kommer Pippi Långstrump, så sjöng jag i bakgrunden. Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt... Ja! Varje gång enhandsvolt. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort den där enhandsvolten. Den var så bra.
Men hur kommer det sig att du blev? Är det så att Astrid faktiskt själv bad om det?
Det var just det. Det var så att du vet han, Kink.
Olle Kink.
Olle Kink. Mm. Han ringer hem en dag och säger: du, sitter du? Nej. Sätt dig. Och jag tänkte, jaha, vad kommer nu för någonting då? Du ska spela Pippi Långstrump. Ska jag? Säger. Ja, det är Astrid som vill. Ja, men jag är ju för gammal, säger jag. Säger jag. Och han sa, ja, det tycker jag också. Jäkla gris. Det är bara så här. Men du får ring till Astrid så får du höra. Och då ringde jag till Astrid. Och hon sa att de vill alltså ha rättigheterna av mig att göra Pippi Långstrump som musical. Men de får inte rättigheterna om inte du är Pippi Långstrump. För du är min Pippi. Sa hon.
Nej, vad fint.
Ja, så hon valde mig. De skulle inte få rättigheterna om att jag spelade. Ja, så.
Bra löneförhandling där.
Nej, jag har ingenting med sånt. Men jag tyckte, men jag tyckte ju själv också att jag är 45. Ska hon vara så? Hon, Astrid, sa det krävs att du är vuxen och stark. För du ska ju faktiskt bära de där två.
Mm.
Pernilla Wahlgren och Bengt...
Stenberg.
Mm.
Ja, för Pernilla då spelade ju Annika. Det var Tom och Annika.
Precis.
I ena
det.
Gruppen.
Ja.
Det var den gruppen jag spelade.
Ja, och men det var ju så underbart.
Ja, det var verkligen en fantastisk tid. Och jag är så tacksam för den tiden. För det var, även om jag har vuxit upp i den branschen, så är det den finaste skola jag kunde få. Och jag hittade mina likasinnade där.
Precis. Men fick inte du lite mobbning där?
Nej, alltså det var lite grann i slutet som övergången, för sen var det Sound of Music. Men det var mer från skolans håll. Alltså att skolan, ja, att de i skolan var ju, tyckte jag att jag inte umgicks med mina klasskompisar på helgerna, utan jag var inne på teatern och jobbade. Oh. Och då, ja, de ville inte att jag skulle dela rum med dem på en klassresa.
Så var det
jag, just jag det. Men jag hittade ju, och många av de här tjejerna som är med, umgås med, för Tine ja. Örn, henne har ju liksom, ja. Hon är ju gudmor till min son och jag är gudmor till hennes dotter.
Precis.
Peter kom ju sen i Sound of Music. Men det är ju
Jöback,
ja. Men som Pernilla, det är ju så roligt att se hur vi har liksom följt varandra och vad alla tagit vägen. Har inte det också varit roligt nu som ändå har sett barnen?
Ja, men du var Tine med också.
Ja.
Ja. Det var tusen.
Ja, så vi var ju ett helt gäng där. Och det var en väldigt fin ensemble.
Mycket,
med
mycket
de
bra.
Vuxna och barnen, att vi fick lära oss mycket, det här tålamod, att sitta och vänta på din tur. Det var ju svårt att vara tyst ibland, men det var man ju tvungen att lära sig.
Men du, en rolig sak är ju att när vi höll på att repetera, Staffan, han ägnade sig åt er hela tiden. Jag började tänka, man ska han inte börja regissera mig? Det är i alla fall jag som ska vara Pippi. Så jag sa, men ska du inte börja snart? Nej, men du är ju Pippi. Ja, men jag måste ju veta hur det ska gå. Ja, men du bara, det känner du själv. Du går där och du, så jag fick regissera mig själv lite grann också.
Men hur var det då?
Ja, det var ju, jag frågade honom om det var okej att jag gjorde så.
Jo, men du var ju fantastisk i den rollen. Du skapade ju den också, och det är det som kanske också gjorde så att det blev så himla bra, att du skapade det också utifrån dig.
Ja, precis.
Att han lämnade den över till dig.
Ja, men det var så många roliga saker.
Jag kommer ihåg att Tove påminner mig om grejer som jag faktiskt, så här, ja, men just det kommer jag ihåg. Det var någon gång, för ni bodde ute på Värmdö då, va?
Ja.
Ja, så hade du poliseskort i föreställningen. För det var någon trafikstopp eller någonting.
Och du förstår, det var en söndagsmatiné. Och på söndagar åker ju folk från sina stugor in till stan. Mm. Och det var ju ganska nyligen då vi hade flyttat ut. Nej, det var inte nyligen, men jag tänkte inte på att det var söndag. Så när vi kom till Gustavsberg, då började köerna. Men tänk att jag fick poliseskort.
Och satt och sminkade i taxin.
Ah, men det var ju hemskt roligt. Tänk när poliserna jagade Pippi. Då säger ungarna i publiken, de säger, berättar på poliserna var hon är, var jag är.
Ja,
och jag tänkte, nej, men ska de inte hålla med mig? Ja. Nej, när det är polisjakt, då ska polisen vinna. Och då tänkte de inte på att det är mig de jagar.
Nej, men gud vad roligt. Men det var en väldigt så här, engagerande, för publiken var så, verkligen med.
Ja,
men
verkligen.
Du tog ju in dem där också.
Ja, fast han sa så här, Staffan, att börja inte prata med barnen i salongen, för då blir det, då kommer jag ur rollen. Det blir inte Pippi. Men det var en gång jag kunde låta bli. Det var när Prusseluskan var som jävligast. Så hörde jag en liten snubbe som satt nästan framme och sa, Pippi! Mörda henne! Nej.
Nej.
Och jag tänkte, mörda henne.
Men du säger att hur mycket du fick med dem in i berättelsen.
Jajamensan.
In i historien. Det är ju helt fantastiskt.
Alltså jag kan tänka mig på mitt barnbarn nu, som vi var på en teater på Stadsteatern. Och hon var så engagerad i det hela så att det var nästan så hon var med i pjäsen. Som när de tutade, tut, då gör hon högt och tut. och så var det någonting som hände, nej.
Vilka härliga möten du får genom de här föreställningarna.
Ja, gud ja. Ja, det var en rolig period med Pippi.
Men sen den här karriären då, sen så jobbade du ihop med mamma på Hamburg Börs.
Börsen, ja.
Alltså, ja. Och då var det Wenche Myhre först,
tror jag. Ja.
Ni tre, alltså den föreställningen var helt fantastisk.
Den var så himla bra.
Ja. Jag fick se, du visade mig en bild precis när ni fick 5+ från Aftonbladet med t-shirtarna när ni står.
Ja, visst. Vi fick 5+.
Ni börjar i rullstol.
Ja,
Och du, jag var där den föreställningen.
Nej.
När det är så här att de börjar i rullstol och åker in och så typ ni dansar omkring. Alltså ni åker runt i de här rullstolarna.
Ja.
Och i en föreställning så sitter jag i publiken, inte speciellt långt ifrån, där du åker över kanten med rullstolen ner i publiken.
Den kvällen så var det, det brukar sättas ut extra stolar. Men just den kvällen så var det tomt där framför. Och jag fastnar med ärmen i den här spaken och det bara rakt ut bland folk. Men jag hoppar av innan den når marken. Jag fattar inte. Jag hoppar av från rullstolen. Hur jag kunde hoppa av fattar jag inte.
Nej, det där gick så fort. Och det som var så otroligt i ögonfallande som visar på din proffsighet är att du dansar vidare.
Va?
Du dansar vidare. Ja, när de åker runt med rullstolen, då står du och du gör lite kickar och fortsätter att dansa.
Men det var inte klokt, jag fattar ingenting. För att jag var nog pippig då, för jag vet inte hur jag kom upp. Jag hoppar upp nerifrån, upp på scenen, och det var ju i alla fall 1,5 meter.
Ja, det var det garanterat.
Upp där, blodet rinnande på armen. Och de hade ryggarna emot, så de såg aldrig när jag åkte ut. Men nu fick de se, när de vände sig och så ser de mig, då börjar jag också dansa utan rullstol. Och så ser de rullstolen ligga där. Men det var... Och det, numret efter skulle orkestern sjunga a cappella, en låt. Ja, det gick inte, de kunde inte, de skratta hela tiden. För de såg bara rullstolen som låg där. Folk trodde kanske att det skulle vara så, jag vet inte. Men den där rullstolen, den vägde i alla fall 100 kilo.
Ja, det var en väldigt tur att det inte var folk som satt längst fram.
Åh, herregud, ja.
Nej, det där var en rysare.
Och tänk att du var där då.
Ja, jag var där. Jag satt ganska rakt framför dig, fast lite längre bak.
Ja.
Så när jag ser att du åker, alltså du vet, du hinner ju inte ens fram. Och innan man ens hann tänka tanken, så var du blixtsnabb upp och bara fortsätter att dansa. Alltså det var helt
otroligt.
Ja, men väldigt liksom, fina minnen, för det är ju någonting som jag också tänker på med er. Och en sak som, när jag tittar på bilder nu bakåt i tiden, så har man ju sett alla de här kläderna och allting. Hur intresserade, för jag tänkte sen när ni jobbade ihop sen, hur intresserade var du av, för det är ju fantastiska kläder du har haft genom året när du har showat. Hur mycket var du med och bestämde i kläder och så?
Jag?
Ja.
Inte
roligt.
Mycket.
Nej, du har inte varit så intresserad av det.
Jo, jag vill vara fin, men jag kan inte det där med att bestämma. Det var bror duktig, syster duktig som gjorde det.
Och det var
mamma. Nej, det var Barbro. Hon var
mamma tog tag i det där.
Ja, hon tog tag i det där. Hon det gjorde hon verkligen. Hon var ju bra på det där. Hon kunde ju det med kläder och sydda tjusiga kreationer. Det har jag haft också, men inte så mycket.
Ja, men verkligen. Och det är också så vi kommer in på där. Det är ju att mamma kanske var lite noggrann med det, för hon tycker att det också var väldigt roligt. Men någonting hon pratade väldigt mycket om för hon hade ju väldigt, väldigt roligt med er. Och,
absolut.
Den glädjen som ni hade, ni tre, när ni jobbade tillsammans. Och sen så älskade hon ju göra ditt hår. Och nu när du kommer hit, och jag har ju tänkt att det har varit liksom de senare åren när ni har jobbat. För det här, jag vet inte vilket år det här var på Börsen med Wenche, men kan det ha varit någonstans runt 90 någonstans.
Ja.
Och att det var därifrån. Men du visar mig en bild när ni är jätteunga, där hon också håller på med ditt
60-talet, då var hon där och rafsade i mitt hår.
Kände du dig fin då?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Ja. Det är viktigt ändå.
Ja, så det är viktigt. Hon drog i mitt hår. Aj, aj. Hon var hårdhänt med mitt hår. Ja, men vad var det hon sa alltid? Ja, men du vill väl vara fin?
Fin för Linda Pin.
Ja, just det. Mm. Ja.
Men hur var det att jobba med henne? För jag tänkte också passa på nu när hon inte är här. För ni hann ju inte, det var ju det som var lite så här skämtet i början när ni satt i rullstol, att ni var lite äldre, men att ni också skulle hålla på i väldigt många år tillsammans. Men ni hann inte hålla på så länge att ni alla satt i rullstol, eftersom mamma inte är kvar här fysiskt längre. Men hur var det att jobba med henne?
Toppen. Vi hade så roligt, hon och jag. Vi hade så himla kul. Vi hade sån kontakt. Hon tog aldrig in upp om jag sa någonting eller gjorde någonting. Hon bara skrattade. Och jag tog inte upp, hon var ju aldrig taskig mot mig, aldrig någonsin. Men till exempel, när hon sjöng, en vår är här igen och jag är kär i... Nej, vänta nu igen. Kom jag där. Första gången kom men det tyckte hon bara var roligt. Och så att det var såna små, små pikar som bara kul.
Som var kärleksfulla och roliga.
Ja, absolut.
Och det var väl det som också ni hade en sån fin humor tillsammans, skulle man säga.
Vi hade, och sen var jag ju avundsjuk också på henne.
Varför det?
Hon var så snygg.
Nej men gud. Hon var så som snygg. Att du är det då?
Va?
Som att inte du är det då? Ni var ju tre.
Men hon kunde alltid posera så tjusigt och sitta på bild. På bild blev hon så snygg. Och det blev aldrig jag, för jag har aldrig lärt mig posera.
Men, det är ju du som tänker så om dig själv.
Ja,
mera
just
faktiskt.
Precis. Ja, men hon var så snygg.
Mm. Ja, ja. En fin tid. Och sen, för jag vet ju att den här turnén betydde oerhört mycket för henne.
Det gjorde det, verkligen.
För att när hon var sjuk den sista månaden, och det gick ju ganska fort, då skulle ni ha en turné.
Ja, visst.
Strax efter det, och då vet jag att Malin var ju tvungen att säga till henne då att du kommer inte kunna vara med på den här turnén. Utan Tova Karlsson skulle då hoppa in. Det var den enda gången vi såg att ögonen blev svart på henne. Absolut. Det ville hon inte prata
om.
För att hon älskade att jobba mer. Ja. Så tanken på att hon inte skulle få vara med och turnera mer då.
Nej, det var fruktansvärt.
Utan tanke på vad som sen skedde. Men att hon var så pass sjuk att hon inte skulle kunna turnera. Just det.
Men vi sa till henne, vi kan vänta. Vi väntar tills det har blivit bättre. Mm. Vi såg ju aldrig hur sjuk hon var. Mm. Vi kunde se när hon gick. Hon hade ont i höfterna. Det såg vi. Och att hon hade hjärtflimmer, det visste vi. Men sen gick det väl över till vad heter det andra? Flimmer och sen blir det...
Det är hjärtsvikt.
Så hjärtsvikt, ja. Mm. Och då är det lite mer allvarligt. Men hon visar ju aldrig det.
Nej. Hon var lite trött under sista tiden. Men det vill hon inte heller prata om. Att hon var trött.
Nej.
Men hur var det för er då som jobbade så nära med en... just tiden efter, för att eftersom det också gick fort, jag vet ju bara vart för oss i familjen, men när man jobbar med en kollega och så plötsligt så blir man två istället för tre.
Alltså det var prat om att jag tror inte jag ville fortsätta. Mm. Nej, nu när hon inte är med, men ändå så tänkte vi, ska vi ändå inte, vi trodde att Barbro skulle vilja att vi fortsatte.
Mm. Absolut.
Ja, och därför så gjorde vi en turné som också blev väldigt bra. Men hon var med hela tiden, tyckte jag.
Mm. Och jag älskar den
sången
som ni sjöng på hennes minnesgudstjänst.
Underbar sång, alltså.
Den finns också på YouTube om ni vill lyssna. För då har ni ju skrivit, alltså just det att hon... städa bland änglarna.
Ja, men alltså underbart. Oh!
Ja, den var så fin. Och det visar också er humor och kärlek till varandra.
Ja.
Som ni verkligen hade. Men hur känner du med saknaden? För du nämnde lite där innan att du tycker att saknaden är större nu.
Ja, alltså, så här var det. När vi då fick... Jag blev underrättad hela tiden. Och också från Bennett, våran pianist. Frågade honom. Och han hade lite mer koll än vad vi hade faktiskt. Ja. Och så kommer då chocken att det går inte att göra någonting. Och sen att när hon då dog, då var det en chock. Det kan inte vara sant. Du vet hur man reagerar då. Men nu sörjer jag nästan här med. Nu är sorgen där. För jag kan tänka, hon finns inte med. Och vi som skulle börja röka när vi blir 80... Det sa vi bägge, när vi blir 80 då startar vi igen.
Men det har du inte gjort, va?
Nej.
Men det är ju också sådana saker som gör att hon också... Jag blir ju väldigt... jag kände det sist när jag träffade dig på Peter Jöbacks bokrelease.
Ja,
så blir det så otroligt starkt när jag möter mammas kollegor och vänner. Jag tycker att det känns lite grann som att hon är på turné.
Ja.
Och att hon kommer hem snart. Men det kanske är först nu som man märker att hon kommer inte hem.
Det är liksom... som är läskigt. Och jag tänkte, ibland kan jag gå och tänka, jag ska fråga Barbro hur det kändes att dö. Hur det var när man dör. Ja, Det går ju inte. Nej. Det finns ju inte en människa som är död som man kan fråga, hur var det? Hur är det? Mm. Nej, men det känns väldigt tomt. Jag saknar henne hemskt mycket.
Men du är ju otroligt pigg och stark. Nu tycker jag, nu är som 85-åring. Så kan du ibland känna någon oro för just när liksom andra kollegor och så försvinner? Att, kan du känna någon rädsla inför det som kommer nu när du säger också så här, hur känns det att dö?
Nej, alltså inte, det är mer liksom lite nyfikenhet. Hur är det när man dör? Så är det bara så att man bara somnar? Jag tror att det är så, för jag såg när min syster dog så hon somnar ju bara. Och sen när jag såg Barbro också där hon låg och sov. Jag tror det är bara som kanske när man blir sövd att det är bara goodbye. Så kanske att det är så enkelt kanske, man vet inte, men i alla fall, vad var du på?
Nej, men just att det är en rädsla
det där med kollegorna, alltså ja, då kan man tänka ibland nu snart, ja det är min tur. Det sorgsna är att det som är bakom är mycket längre bit än det som är framför. Det känns, om man tänker på det ibland så känns det sorgligt.
Men du är ganska bra ändå på att ta vara på dagarna, va?
Alltså nej, jag tycker jag är dålig på det.
Vad är det? Vad gör du på dagarna?
Jag vet inte.
Men jag tänker, för du har ju också så här barn och barnbarn. Alltså, det är ju en hel familj som du. Och där sa Tove också, det är så härligt. För mamma är så himla bra på att baka med barn. Alltså hon bakade mycket med dig. När du bakade mycket med Tove när hon var liten.
Ja.
Ni bakade mycket när ni var små, sa Tove.
Va, gjorde vi? Jag är ju säkert dålig på att baka. Men...
Alltså, det är så
vi bakade bondkakor, det kommer jag ihåg. Och vi bakade... Jo, ja, det gjorde vi. Men... Var inte Barbro bra på det?
Nej. Alltså vi bakade... nu ska jag komma med sanningar. Vi bakade framförallt runt jul.
Ja, just det.
Såklart.
Ja, det,
och det vi gjorde var ju att vi framförallt dagen innan Lucia... Så bakade vi, för sen åkte vi ut klockan 6 på morgonen, då fanns det som heter Frejs hyrverk som kom och hämtade oss.
Aha.
Och så hade mamma vissa människor, alltså dels ungkarar som ledde själva, det fanns äldre som bodde själva, så vi åkte runt och sjöng på Lucia för dem på morgonen. Och sen så åkte vi till Frejs hyrverk och sjöng för dem sen.
Nej men gud vad roligt.
Så det gjorde vi, och då bakade vi alltid dagen innan. Och sen, så där har det ju runt jul och så har det varit, men hon... Nej, jag kommer inte ihåg. Mamma har varit den här mamman och mysmormor.
Jaha.
Du vet, jag med mina söner. Det var faktiskt inte så länge sedan en av mina söner, när han var hemma, var sjuk.
Ja.
Och sa han att, gud, nu saknar jag mormor ännu mer. Ja. För när hon kom hem och var barnvakt, om jag jobbade och någon av barnen var sjuka, så var det alltid så här, duntäcket i soffan och hon tände ljus och liksom det här mysiga, och de fick titta på hur mycket film de ville. Så att hon var väldigt mycket mysmormor. Ja. Hon var mycket mer mysmormor än lekmormor. Ja. Har du varit mer lekmormor?
Ja.
Jag kan tänka, det är den där Pippi som bor där i.
Ja, jag träffade ju den lilla, den senaste som är 7 månader. Och vi var på sådana babygympa. Och det, fast det är hon, mamman alltså, det som ska ha sådär yoga, fast lätt yoga. Efter, så det krävs för höfterna till exempel. Och så den lilla där. Vad han jobbar. Och vad han var rolig. Och där, jag kommer ihåg att jag... Ja, det var igår, så det är klart jag kommer ihåg det. Jag tog ju så med huvudet på hans mage. Puff, och han skrattar i högan skit. Och jag älskar barnskratt.
Mm.
Alltså, jag kan göra vad som helst för att få barnet att skratta.
Mm.
Det
är lite sånt som här sker på dagarna. Men jag vet också att du är en rackare på korsord.
Ja. Där tävlade Barbro och jag också lite grann. Hon var också ganska snabb.
Hon älskar korsord.
Ja.
Både hon och mormor.
Och, ja, just det. Och sen höll vi på med det där. Man spelar mot varandra. Alltså, word feud.
Ja, just ja.
Åh, jag hade såna bra ord. Och så kommer hon med ett... då blev jag nästan sur. Förbaskat också.
Man, det är så roligt, för jag har ju hört mamma hur hon låter när hon har spelat med dig.
Ja.
Och det låter ju precis likadant.
Jäklar, så vi satt det. När vi var på turné och så höll vi på och så hade jag världens ord. Jag hade världens ord, världens ord. Och tänkte, bara hon inte kommer nu, bara hon inte kommer nu och stör mig. Där. Jo då, då kommer hon.
Men så mycket skratt blev det.
Ja, det blev mycket skratt, mycket roligt. Ja, vi, hon var bra på kursor och jag hjälpte henne och hon hjälpte mig. Och, vi hade bra kontakt.
Mm. Ja, det hade ni verkligen. Ja. Men när du tänker på musiken, vilken musik lyssnade du själv på? Hade du någon artist som du inspirerades av när du var yngre? Jag vet, mamma hade ju Ella Fitzgerald bland annat.
Den hade inte jag, jag hade snarare Sarah Vaughan.
Sarah Vaughan, ja.
Och svår som fas.
Verkligen.
Hon hade en sån. Så pudar du, sulad upp, sulad upp, sulad upp, sulad upp. Så du är du där, du är du där, du är du där, du är du där. En sån svår låt. Men den lärde jag mig.
Och du stod och tränade till den?
Träna hur mycket som helst. Men nej.
Men lyssnar du på musiken?
Ja, jag vet att jag hade ingenting att lyssna på. Vi hade ingen grammofon. Men det fixade jag ju sen när jag kom till Stockholm. Ja, då köpte jag det. Vad lyssnar jag på?
Vad lyssnar du på idag? Lyssnar på musik?
Väldigt lite. Väldigt lite. En sak som jag blir nästan för... Det är Barbro också likadant. Att de inte textar. Om de nu ska sjunga så ska jag höra texten.
Ja.
Men det är dåligt med det idag. Anders Burman som var min producent, han sa, du måste texta ordentligt, annars kan du trycka gärna till alla.
Det, så jag tycker ni också hade den här tanken med att berätta texten.
Det var hon fantastiskt bra på, och likadant jag. Och Barbro var en jäkel på textning.
Mm. Och där ska jag inte, nu ska jag inte säga att mamma inte kunde sjunga, det säger jag inte.
Det blir jag tokig på men, när hon säger så.
Ja, precis. Men hon hade ju en fin sångröst, men hon var ju framförallt, hennes styrka skulle jag säga, var ju hennes berättande av texter. Och hon var ju en scenartist. Du har ju också en röst
som... Absolut, jag får nästan gåshud när jag tänker på det.
Ja, för du hade ju en sån sångröst som också spelades väldigt mycket. På annat sätt, med sålde plattor och så på ett annat sätt. Medan, så där var det ju också fint, för ni kompletterade ju varandra väldigt mycket. Sen var ju du en fantastisk scenartist också, men mamma hade ju verkligen det här med berättandet.
Absolut, du har helt rätt. Och ibland när folk säger, men Lilba ska inte sjunga. Det retade mig så in i världen. Jag blev förbannad på folk när de sa så. Hon kan visst sjunga, och hon, framför allt kan hon, vad du sa, berätta.
Mm.
Hon får fram det kunde jag känna mig lite avundsjuk på, att hon kunde det där, att hon kunde tolka det, en text, så att man nästan såg händelsen framför sig. Jag kan inte förklara det riktigt.
Jag tror att också hon lärde sig texter på det sättet, för vi pratade om det i slutet, att hur vi memorerar texter, eftersom jag har ADHD till exempel, har väldigt svårt att läsa in en text på papperet. Jag måste förstå texten och se den framför mig.
Ja.
Och då sa hon sa ju, var ju rätt roligt, hon sa ju sista julafton där, så jag undrar om inte jag har ADHD också, säger hon och skrattar. Men just att hon har liksom bildminnet.
För hon har jag också.
Jag har jättelätt att lära texter, säger hon. Så, men ser du det i bilder? Ja, precis.
Det har jag också. Jag har, alltså, det kallas för, vad kallas det för? Vi säger bildminne. Och jag kan till och med se mina ändringar som jag har gjort.
Mm. Det där har jag aldrig klarat av. Jag måste tänka texten och förstå den och se den framför mig.
Men vadå, ADHD, har du det?
Ja.
Jag har ju Henrik också.
Ja. Tänk att vi har...
Men det kanske jag också. Så säger Henrik, absolut.
Ja, men jag ska faktiskt berätta det här lite roligt. Men jag tror att många kan ju prata om att det är en kändisdiagnos. Och det är det ju inte. Däremot så tror jag att det är att många av oss som har den här kreativa sidan.
Ja.
Vi är ju utanför det här läsa och skriva som många andra är bra på i skolan. Men vi har ju någonting annat som är våran styrka.
Precis.
Och där tror jag, det är därför man hittar många som har de här personligheterna i den här branschen.
Ja.
För att vi tänker lite utanför boxen och vi gör lite på annat sätt. Så det tror jag i och för sig är ganska vanligt. Och då när jag gjorde den här utredningen nämligen, så skulle...
Ja.
Då ska man ju fylla i massa frågor. Och jag vet att Fredrik har ju säkert frågat, eller Henrik har säkert frågat dig, så här, mamma, fick du fylla i också? Jag försökte ju med mamma då. Hon skulle ju då fylla i det här. Men det kunde inte hon koncentrera sig på. Så att jag fick sitta och läsa varje fråga. Och medan jag gjorde det så var det 3 eller 4 gånger som hon reser sig upp och går och kokar kaffe. Hon går ner och hämtar tvätten. Ja, hon går in i badrummet. Och sen lägger hon sig över stolen och så ligger hon och stretchar och säger, ja, min apropat säger att jag måste göra det. Så säger jag, ska vi utreda dig eller mig? Du kan ju inte ens sitta still, mamma. Nu säger inte jag att hon hade det, men hon hade säkerligen några drag av det.
Ja, men sen är det ju, ADHD är också väldigt varierande.
Ja, gud ja, det finns ju olika nyanser av det.
Men hjärnan är full som en mysstack.
Exakt.
Alltså, det är ju fantastiskt. Ja,
men det är roligt att när man ser de här olika dragen faktiskt. Ja. Men jag tänkte att vi börjar ju faktiskt närma oss slutet. Jag kan ju prata med dig hur länge som helst, för det var så mysigt att ha dig här. Ja. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med en låt. Mm. Finns det någon låt som du känner att du tycker väldigt mycket om eller som har betytt mycket för dig eller?
Ja. Det kan vara någon ballad, tror jag.
Mm. Du gillar ballader. Vad är det med ballader?
Det finns en som heter Som att börja om.
Hur går den då? Du kan börja med.
Som att börja om. Som att börja om. Ja, nu är jag här igen. Det var länge sedan. Ja, underbar låt.
Mm. Då tar vi och lyssnar på den, tycker jag.
Ja.
Fantastiskt fint att ha dig här, Siv. Och vill också passa på att tacka för alla fina minnen som du också har med mamma och mig. Allt från Pippi-tiden och allt jag lärde mig där och alla härliga stunder som mamma fick ha med dig. Puss och kram.
Puss och kram.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.